Himmelske far, vi tackar dig för att vi får en möjlighet att lyssna till ditt ord och till den undervisning som du gav när du var här på jorden. Och Herre, vi ber att du ska tala till oss idag. Att vi ska kunna få ut någonting utifrån ditt ord som kan göra en förändring i våra liv. Herre, vi ber att vi ska kunna dras närmare dig så att vi andligt sett kan vara mottagliga för din andes påverkan. Så Herre, vi vill överlåta den här stunden i dina händer och vi vill tacka dig för att du vill tala till oss. Och jag ber så i en övertygelse om att du hör. I Jesu namn. Amen. Vi pratade i sabbatsskolan en del om att om hur man blir lycklig. Om meningen med livet. Och visst är det så att vi alla söker efter att bli lyckliga. Eller hur många vill inte vara lyckliga? Får se era händer. En person. Ja, okej, jag vet inte om han talar sanning. Jag tror att vi alla söker att bli lyckliga. Och vet ni, jag har goda nyheter. Gud vill att vi ska vara lyckliga. Hans önskan är inte att se oss ledsna och att vi ska må dåligt, utan han ger oss lycka. Men hur ska vi få den här lyckan? Eftersom vi alla har kanske inte den. Jesus, han tog itu med den här frågan. På Jesus tid så ansåg människor att lyckan, den ultimata lyckan, det var att ha rikedom. Eller att ha makt. Eller njutningslyssnad, och att det här är det som gör oss lyckliga. Kanske inte så annorlunda från hur situationen är idag, eller hur? Men Jesus var ganska radikal och han sa att en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Den här rike mannen som träffade Jesus, han gick iväg bedrövad eftersom han ägde mycket. Vet ni, många människor är bedrövade trots att de äger mycket. Det är inte en lösning. Om vi bara fick massa pengar så skulle alla våra problem försvinna. Så är det inte. Sann lycka kommer inte utav överflöd på ägodelar. Synd och njutningslystnad kanske ger en kortvarig endorfinkick. Men Bibeln säger att de ogudaktigas jubel är kortvarigt och att den gudlöses glädje varar ett ögonblick. Det finns ingen lycka heller i synden. Jesus visar en bättre väg till lycka i bergspredikan och i saligprisningen. Och det är de som jag skulle vilja att vi studerade den här morgonen. Så om ni har era biblar så slå upp till Matteus kapitel 5. Det står salig i vers 3. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Det här ordet salig är ju ett gammalt ord. Och vad betyder det? Ja, om man tittar i grundtexten. Ordet betyder egentligen lycklig. Så man kan säga lycklig är de som är fattiga i anden. Det är den himmelska lyckan. Saligprisningarna, det står i en kommentar som Ellen White har skrivit. Att i saligprisningarna kan man se en successiv utveckling av den kristna erfarenheten. Väldigt fascinerande. En successiv utveckling i den kristna erfarenheten, och det är den jag skulle vilja att vi studerade. Jesus säger helt enkelt, saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Det är ganska radikala ord. Det är inte andlig stolthet som leder till lycka. Det är inte en känsla utav att jag har allt, jag behöver ingenting, som leder till sann lycka, utan vägen till lycka börjar med en insikt om att vi är andligt fattiga. Många människor har ett sken utav Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Man ger en bild utåt att jag är minsann gudfruktig, jag gör alla de här bra sakerna. Men hur är det under ytan? Dessa personer som inte har insett sitt andliga behov, de är inte lyckliga. De har för mycket av världen för att vara lyckliga i kyrkan, och för mycket av kyrkan för att kunna njuta av världen. De tänker att de kanske är ganska bra andligt talat och känner inget behov av Kristus. Jesus sa till Laodicea att du är rik. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Och eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Fariseerna på Jesus tid kände att de var Abrahams barn, de var andligt rättfärdiga och de hade inget behov utav Jesus eller Guds rättfärdighet. Men den som är medveten om sin andliga fattigdom, han är på väg mot sann lycka. Jag tänker på Petrus som efter miraklet med fiskarna i Lukas 5 kastar sig ner inför Jesus och säger: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Han insåg sin andliga fattigdom. Och Jesus sa: saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Jesus fortsätter sen: saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Nu, vad betyder salig? Lycklig, eller hur? Lyckliga är de som sörjer. Låter det paradoxalt? Det låter paradoxalt. Hur kan man vara lycklig samtidigt som man sörjer? Men faktum är, paradoxalt nog, så leder lyckans väg genom tåredalen. Och kanske är det därför som så få finner vägen till lycka. De vill ha en lättare väg. De tänker att det ska bara vara lättja och roliga tider hela tiden. Och om det är någonting som skapar sorg av något slag eller någon form utav lidande, så måste det vara ont. Men inte enligt Jesus undervisning. Nu, det är inte så att Jesus vill se oss ledsna. Det är inte att vi ska gråta och att Jesus tycker om att se oss vara ledsna. Men saken är den att när vi inser vår synd och vår andliga fattigdom, så skapas en genuin ånger för synd, och det är den som Jesus talar om här. Man förstår att det var ens egna synder som orsakade Jesus död. Och det leder till en sorg. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 7:10: ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar. Jag tycker om det där. En ånger som man inte ångrar. Det var Guds sorg leder till. Och som leder till frälsning. Så ni ser, det är inte ett slutmål att vara ledsen, att vara sorgsen. Men den sorgen över synd är ett steg på vägen till lycka. Det står sen att världens sorg leder till död. Vad innebär det att vara ledsen för synd? Det var en pastor som besökte ett fängelse. Och där var det en man som sa gång på gång: jag är så ledsen och jag är så ledsen. Och pastorn gick in till den här mannen och sa att: unge man, vad är du ledsen för? Och mannen sa: jag höll på att råna en butik. Och så gick larmet. Men jag gömde mig på en hylla. Och polisen letade, de fann mig inte. Men sen fick jag, precis när de var på väg ut, så fick jag lite damm i näsan. Och jag nös. Och han sa: jag är så ledsen att jag nös. Tänk om jag inte hade behövt nysa där. Ja, den här mannen var inte ångerfull. Han sörjde bara på grund av konsekvenserna. Bara för att han hade åkt fast. Inte för synden i sig själv. Inte att han hade orsakat ett brott emot Guds lag. Och det var den sanna ångern gör. En sann ånger ångrar synden. En sann ånger är villig att ta konsekvenserna av sitt handlande. Den försöker inte undvika konsekvenserna. Den säger, ja, jag har gjort fel och jag är villig att ta de här konsekvenserna för mitt felaktiga handlande. Vi kan inte själva skapa den här ången, men Gud kommer att ge den till de människor som lämnar sitt hjärta till honom. I Apostlagärningarna 5:31 så står det, honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vet ni att omvändelsen kommer från Gud lika mycket som syndernas förlåtelse? Den här sanna ången, sorgen för synd, är något som vi inte kan skapa i oss själva. Men om vi ger vårt hjärta till Gud så kan han förvandla det och ge oss ett rent hjärta. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Lyckans väg leder sedan in i ödmjukhet. Och även om Gud har förlåtit en synd så känner man sig ovärdig eftersom man är medveten om syndens konsekvenser. Sann ödmjukhet blir inte otålig eller irriterad när en synder pekas ut. Inga ursäkter ges för varför man gjorde si eller så. Utan när sann ånger har gripit hjärtat så är man villig att bära de fulla konsekvenserna för sitt handlande och även gå längre för att återupprätta det som man har gjort. Zacchaeus, vad gjorde han efter att han hade blivit omvänd? Han hade stulit från människor. Sa han att ah, ja, men jag är förlåten så det spelar ingen roll. Det är glömt, alla de där personerna som jag har förorättat. Nej, han sa att jag ska ge fyrdubbelt igen om jag har stulit något från någon. Jesus sa inte till honom, du måste ge fyrdubbelt igen. Men han sa, jag är villig att göra det. Utav sitt eget hjärta. Och det är den sanna ödmjukheten. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Nästa steg på lyckans väg är en hunger och törst efter rättfärdighet. En person inser att ens hjärta är orent. Man förstår att man inte kan göra sig själv rättfärdig. Och i förtvivlan så utbrister man, vad ska jag göra för att bli frälst? Man hungrar efter rättfärdighet och dessa ska bli mättade enligt Jesus ord. I boken Men jag säger så skriver Ellen White att vara rättfärdig är att vara lik Gud och Gud är kärlek. Att vara rättfärdig är att hålla sig till Guds lag. Psalmisten lovar ju Gud och säger alla dina bud är rättfärdiga. Vet ni att det är köttets sinnelag som är fiendskap emot lagen? Den som inte vill underordna sig Guds lag, det är inte sann ödmjukhet. En hunger och en törst efter rättfärdighet är den som David skriver i psalm 119 och vers 47. Han säger att jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Om vi inte har en hunger och en längtan efter att vara rättfärdiga, efter att leva ett rättfärdigt liv, efter att få Jesus rättfärdighet och att följa hans bud, så har vi inte den här hungern efter rättfärdighet som Jesus talar om. Vi kan tycka att det här låter ju krasst. Varför vill Jesus att vi ska tala om bud? Varför vill han att, Att vi ska följa hans bud? Vill han försöka förhindra vår frihet? Vill han försöka sätta gränser för vad vi får göra och inte får göra? Men om vi ser buden i rätt perspektiv så har vi ingen orsak att ha den inställningen. Buden är snarare ett räcke som hindrar oss från att falla över avgrunden än ett staket som hindrar vår frihet. I Johannes 15, vers 10 och 11 så står det: om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Orsaken till att Gud ger oss buden, till att Jesus säger håll mina bud, är för att vi ska bli lyckliga. Fullkomligt lyckliga. Ja, hur många vill vara fullkomligt lyckliga här? Vet ni, håll buden. Det är vad Jesus säger i Johannes 15. Och vi förstås, vi kan inte göra det i vår egen kraft. Men när vi inser vårt andliga behov och vi hungrar och törstar efter rättfärdigheten, så kommer Gud att också mätta oss. Han kommer ge oss den kraften så att vi kan följa hans befallningar. Det är en myt att det är omöjligt att lyda Guds bud. Det är sant att det är omöjligt i vår egen kraft, men i Guds kraft så är ingenting omöjligt, eller hur? Men innan vi kan följa buden så behöver vi få Jesus rättfärdighet i oss. Vi behöver få hans förlåtelse. Vi behöver få mer utav den heliga ande. Du kan se på de 10 budorden som Guds instruktioner om hur man blir lycklig. Ofta så kommer Satan in och säger att det är synd som leder till lycka. Men det är inte sant. Utan Guds bud är vägen till lycka. Det är inte på ett sätt, det är inte så mycket ett villkor till lycka. Vissa gånger så ser vi på Guds bud som kanske ett villkor för att bli lycklig. Ungefär som när våra föräldrar kanske sa till oss att ja, du ska få en glass om du städar ditt rum eller om du gör de där och de där och de där sakerna. Massa uppgifter. Men det är inte en rätt skildring av Guds bud. Många gånger tänker vi så också att okej, om du följer alla de här buden, då ska Gud ge oss glassen. Men det är inte så det fungerar. Det är vägen till lycka. Det är, om du vill använda det uttrycket, det är Guds instruktioner om hur man äter glass. Och det är liksom, du tar ut tungan och du slickar på den här glassen och då, det är så det fungerar. Och Satan han kommer in och säger, nej, det är inte alls så där du gör för att äta glass. Utan du äter upp pappret på glassen, det är så som du blir sant och lycklig. Ja, nej, det är inte så det är. Kasta bort den där glassen och istället så står du och slickar på trottoaren. Och då kommer du bli lycklig. Och människor, de slickar på trottoaren och de känner, nej, men det här blir jag inte lycklig utav. Ja, men du måste slicka lite mer, det kanske finns lite längre fram där. Och många finner sig i den där cirkeln att de gång på gång försöker att bli lyckliga. Och Bibeln säger att det är ett jagande efter vind. Gud har gett oss instruktioner om hur vi blir lyckliga. Varför inte följa dem? Det är vägen till lycka. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Vet ni, när vi inser den stora nåd som Jesus har visat oss, så försvinner våra fördömande attityder. Vi klarar inte av att vara upptagna med andra människors fel och brister när vi inser vårt behov av Guds nåd för oss. Vi blir barmhärtiga också. Vi vill hjälpa andra människor. Den sanna ången leder också till goda gärningar. Inte som roten till vår frälsning, men som frukten utav den. Vi gläder oss över att visa nåd. Vi längtar efter att förlåta så fort minsta öppning ges. I Herrens bön så säger vi ju, eller så står det efteråt, att ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Och den här barmhärtigheten leder till kärlek till alla människor. Matteus 5 och 8. Saliga är de renhjärtade. De skall se Gud. Renhjärtade. Det är inte yttre renhet som Gud ser till. Han vill ha renhet i hjärtats djup. Fariseerna kallas för vitkalkade gravar. De är fina på utsidan, men inuti så är de fulla av döda mäns ben. Och hur är det med oss? Visar vi upp ett gott yttre eller är vi rena i hjärtat? Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Det är inte rikedom eller intellekt som ger lycka. Det är sann moralisk värdighet och känslan av utförd plikt. Hur vet vi hur vårt hjärta är då? När Jesus, han sa att det som hjärtat är fullt av, det talar munnen. Rannsaka dig själv. Vad tycker du om att tala om? Vad älskar att komma på dina läppar? Det ger en inblick i vad som finns i ditt hjärta. I Romarbrevet så står det att de som är andligt sinnade tänker på det som hör till anden. Vad tänker du på? Det ger en inblick också i hur ditt hjärta är. Jag tror att om vi rannsakar oss själva noggrant så inser vi att vårt hjärta är orent. Onda tankar, ont tal kommer därifrån. Hur ska vi få det här rena hjärtat? Det är en gåva från Gud. Gud vill ha, det står i psalm 51. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Det är inte bara en ytlig renhet, utan det är en sanning, en ärlighet in i ens hjärtas djup. Och det är en gåva från Gud. I samma psalm så säger han: skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är Gud som skapar ett rent hjärta i oss. I Hesekiel 36 och 26 så säger han att jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska göra det, säger han. Vi behöver inte försöka rena vårt hjärta, för vi kan inte. Det enda vi kan göra är att ge vårt hjärta till Gud och låta honom rena det. Och han kommer att ta det. Han kommer att ge oss ett nytt hjärta som ända inifrån är rent. Vi kan försöka få till vårt goda uppförande, men det är omöjligt att behålla en sådan mask om inte källsprånget är rent. Om hjärtat är rent, ja, då kommer handlingarna att vara rena. Men om hjärtat är orent så spelar det ingen roll hur mycket vi anstränger oss för att försöka hålla god mask. Det kommer att lysa igenom förr eller senare. Och Gud känner vårt hjärta. Ett rent hjärta, ett rent samvete som inte behöver anklaga oss inför Guds lag. Det är vägen till lycka. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. De som skapar frid. Ja, vad kan vi göra för att skapa frid. Ja, för det första så kan den här friden, den kommer bara ifrån Gud. Vi talade någon gång på en av onsdagsmötena om hur vi får frid. Och det är endast genom att komma till Jesus, att kasta våra bördor på honom, att finna frid och rättfärdiggörelse. Men om vi inte har upplevt Guds frid, så kan vi inte vara några som skapar frid. Vi kan inte förmedla det här vidare. Vi kan inte vara, som det står i Efeserbrevet, ha skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger. Det här är egentligen kärnan i Jesus undervisning när han säger älska dina fiender. Att vara någon som önskar att skapa frid, att ge frid till andra. Paulus skriver i Romarbrevet 12, lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Den som har frid med Gud och människor är inte olycklig. Han har ingen plats för avundsjuka, misstänksamhet och hat i sitt liv. Den som lever i harmoni med Gud äger himmelsk frid och kan vidare befordra dess välsignande inflytande till sin omgivning. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, till er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Hur i all sin dar går det här ihop? Är det någon som ser fram emot förföljelse? Jag tror att ingen vettig människa ser fram emot det. Men Jesus säger, om ni får uppleva det, så var glada och jubla. Andra Timoteus 3:12 säger, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Kanske förföljelsen är olika från situation till situation. I vissa sammanhang så är det fysisk förföljelse. I andra sammanhang så kan det vara annan slags förföljelse, mer indirekt. Men vet ni, det är en allvarlig tanke. När upplevde du senast förföljelse? Om du tittar på ditt eget liv och du ser att nej, men jag har ju frid och fröjd. Jag har aldrig upplevt att någon har sagt någonting hemskt emot mig eller har haft någon förföljelse på något sätt. Så kan det vara klokt att ställa sig frågan, lever jag verkligen gudfruktigt? För enligt den här texten så står det att var och en som lever gudfruktigt kommer att förföljas. Nej, vi ska inte söka förföljelse. Vi ska inte söka att bli martyrer bara för sakens skull. Det finns inget värdigt i det. Men vi behöver vara villiga att göra det. Och vet ni, om vi följer Gud och lever ett rent liv, så kommer fienden att kämpa emot oss. Hur kan vi ha frid och glädje i förföljelsen? Apostlarna, om vi tittar i apostlagärningarna, så sa de att När de fick lida så gladde de sig över att ha varit värdiga att få lida för Kristi skull. De hade funnit den här lyckan som Jesus talar om. Och hur kan vi uppfylla det här? Hur kan vi finna det här? I Markus kapitel 10 så säger Jesus hur vi ska kunna göra det. Vers 29 till 30. Markus 10, vers 29 till 30. Jesus sa det: amen, säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och i den kommande tidsåldern evigt liv. Vilket löfte! Jesus lovar inte att vi ska ha frid hela tiden, att vi inte ska få uppleva någon förföljelse, men vi kan ha frid i hjärtat. Vi kan uppleva den här sanna glädjen här och nu. Och om vi förlorar någonting för Kristus, om vi överlämnar någonting för Kristus, så kommer vi att få hundrafalt igen här i världen plus evigt liv. Låter det som en bra deal? Ändå känner många människor att det är för mycket att lämna allt till Jesus. Kan jag inte bara få 50%? Ja, men det här vill jag ju behålla i alla fall. Vet ni, om vi inte har överlämnat hela vårt hjärta till Gud, så kommer vi inte att få uppleva den lycka, den glädje som kommer ifrån Gud. Vi måste vara villiga att lämna allt. Att överlåta oss helt. I versen innan så säger Petrus: se, vi har lämnat allt och följt dig. Det är vad evangeliet kallar oss till. Om du vill finna lycka, så finns det inga genvägar. Vi behöver vara villiga att lämna allt. Men när vi lämnar allt, vad lämnar vi egentligen? Någonting som vi inte har koll på ändå. Vi kan förlora våra hus, våra egendomar, vad som helst imorgon. När vi lämnar allt till Gud, så investerar vi i evigheten. Och han kommer att ge oss allt som vi behöver plus evigt liv. Vilken tragedi att inte anta det här erbjudandet om att följa den väg som ger lycka. Jesus, han har kommit för att visa oss vägen till lycka. Är du villig att vandra på den vägen idag? Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, du känner våra hjärtan. Och Herre, du ser att det kan finnas saker i våra hjärtan som inte är rätt inför dig. Herre, vi ber att vi ska få rena hjärtan. Vi ber att vi ska kunna överlämna oss till dig. Om det är någon här idag som skulle vilja säga till Jesus att jag vill lämna hela mitt hjärta till honom, så vill jag be dig att just nu, i det att vi alla ögon är slutna, alla huvuden böjda, att du vill räcka upp din hand och visa för Jesus att här, du får mitt hjärta helt och fullt, inga reservationer. Vill du visa det i så fall just nu genom att räcka upp din hand? Gud ser din hand. Tveka inte, kära vän. Gud välsigna er. Herre, du ser våra händer. Du ser att vi vill lämna allt till dig. Hjälp oss att förstå mer av vad det innebär. Och låt oss vara villiga att göra det. För vi vet att du har vår lycka i åtanke. Vi tackar dig för den friden som du vill ge. Och den lyckan. I Jesu namn, låt alla säga. Amen.